Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bra, då säger jag välkommen till Vi måste prata till Katarina Stensson. Och vem är det undrar folk? Hon är partiledare i det som då kan vara det största partiet utanför riksdagen, vad vi vet, Piratpartiet. Välkommen Katarina.
Tack så mycket Emil.
Hur blir man partiledare för Piratpartiet? Vi tar och börjar från år 0. Alltså i din tidräkning, inte den andra.
Den andra. Nej, i min tidräkning så år 0 är ju då 1988 i andra människors tidräkning. Och då föddes jag i Örebro. Jag har växt upp där med en stor familj, har många syskon. Mm. Och var väl mest en så här tyst idrottsnörd när jag var liten. Men sen fick jag upp ögonen för fysik och vetenskap i sina skolåren och valde sedan att plugga till civilingenjör inom teknisk fysik på KTH.
Så från jock till nörd om vi ska prata collegefilmer då?
Ja, fast jag var nog aldrig den där jocken heller. Jag var nog inte den så särskilt, jag var nog den lite mer introverta. Men sport var vad jag gjorde på min fritid i alla fall.
Introvert sport, var det då? Då pratar vi simning eller jumpa eller något sånt, eller vad pratar vi?
Ja, friidrott.
Oj.
Mest, ja.
Spännande.
Yes.
Och sen fysik.
Och sen fysik, ja. Jag fascinerades av fysiken när man började komma in på den här lite moderna fysiken. Kärnfysik och vågpartikeldualitet och grejer som man bara fick så här, testa på gymnasiet. Så kände jag, men det där vill jag. Jag fattar inte, jag vill veta mer, tänkte jag. Så.
Du har tittat på för många YouTube-klipp med blyskivor med två slits i, alltså. Är det så?
Jag har sett många sådana
jag misstänkte det.
Det har jag gjort, yes.
Jag fattar ingenting när jag tittar på dem. Jag kan inte sluta titta, jag tycker det där är fascinerande. Ja, vi går inte in på det här, utan det får folk googla. Och sen får ni tacka mig imorgon när ni inte har sovit på natten.
Precis, precis.
Så, fysik. Och vad hände sen?
Ja, fysik. Så jag pluggade fysik på KTH. Jag forskade i fysik efter min examen. Kvantoptik heter det, området, så just ganska mycket sånt där, blyskivor med två slits i, lasrar och saker. Men jag har varit engagerad under min studietid och efter det också i olika ideella projekt kring jämställdhet i teknikbranschen var det då, sen inom utbildning väldigt mycket. Så det är en sån grundfråga till mig. Och jag har alltid varit politiskt intresserad men inte politiskt engagerad. Men sen så det här supervalåret 2014 då. Då kände jag mig rätt förtvivlad av den politiska diskussionen och det var mycket smutskastning och det kändes inte som det var några som hade några visioner eller några konstruktiva idéer kring vilket samhälle vi faktiskt ville skapa. Eller vägar dit för den delen. Och då av en slump så damp jag in på en blogginlägg av dåvarande partiledare för Piratpartiet, Anna Troberg. Och fastnade för det direkt. Jag kände att det var liksom några som faktiskt hade visioner, grundade i bra grundvärderingar kring öppenhet och kunskap och ta den erfarenhet och den fakta vi har som grund för att faktiskt skapa politik som fungerar. och blev medlem då 2014 direkt och engagerade mig i partiet 2016 och hoppade direkt in i partistyrelsen. Så det var lite udda väg kanske.
Man kan ju göra karriär snabbt i små partier.
Ja, det är ju så. Och grejen var den att Piratpartiet hade fallit samman lite där efter valet 2014, för då tappade vi våra platser i Europaparlamentet. Och det var lite interna konflikter och vi förlorade partiledaren och vi stod utan partiledare i 1,5 år. Så då när jag kom in 2016, då hade vi bara haft den nya partiledaren Magnus Andersson då i 1/2 år. Och det var liksom en kärngäng som kämpade för att försöka liksom återuppbygga partiet. Så då fanns det väl extra stora möjligheter att komma in och om man ville bidra till det på olika sätt. Och jag har suttit i styrelser så innan, så jag tänkte jag kan nog bidra mer där än som aktivist ute på gatorna. Och det gick bra och vi har fortsatt arbeta med att återuppbygga partiet i princip. Och vår politik, det var som sagt en del splittringar där, och det, jag tror det var delvis för att man hade bara antagit en massa ny politik från medlemmars förslag utan att den hade riktig förankring i någon gemensamma värderingar eller ideologi eller röd tråd. Och det gjorde att det blev splittringar. Och så där har vi liksom försökt göra om, göra rätt. Vi tog bort all sakpolitik då 2016 och började om från noll. I princip.
Ni blev ett vanligt parti alltså, för det, jag saknar sakpolitik på många håll och kanter.
Ja, precis. Men det, ja, väl, sakpolitik finns ju, men ofta är det lite, ganska mycket plakatpolitik.
Ja. Om du skulle hisspitcha Piratpartiets vision nu då, berätta.
Jo, vi lever idag i ett digitaliserat samhälle. Det innebär att vi hela tiden interagerar i det digitala och är helt beroende av det. Och också idag att faktiskt grundläggande saker som möjligheten till inflytande i samhället så beror på tillgången till information och tillgången till makt över de här digitala systemen. Och det behöver vi ha som utgångspunkt när vi skapar en politik för 2020-talet och framåt. Vi måste förstå nutiden, och det anser vi att vi är det enda partiet idag som gör, och tar det som utgångspunkt för våra analyser och våra lösningar. Vi har grundar oss i en, vad ska man säga, frihetlig humanistisk grund. Egenmakt är liksom vårt mål, det vill säga ge människor möjligheten att faktiskt ha makt över att ta beslut i sina egna liv. Och det är väldigt viktigt för oss att vi kan stärka demokratin, eller uppdatera demokratin skulle jag säga, till idag. Det finns ju en massa möjligheter att ha en mycket starkare medborgarinflytande och mycket starkare demokratisk liksom kontroll över saker än vad vi har idag med bara liksom val var fjärde år och inte så mycket mer. Så där vill vi liksom uppdatera Sveriges hela styrning.
Problemet ni stöter på där är ju att makt är ett nollsummespel, och om makt ska föras tillbaka till individen så måste någon släppa den, och det tror inte jag de vill.
Nej, och det är ju väl en delförklaring till att det är svårt och för oss att få fram den politiken. Eller det kommer vara en kamp, men det är inte omöjligt, och det är inte så att varje individ som sitter på makt, det är inte riktigt så svart och vitt. Jag tror att vi kan, jag är helt övertygad om att det är möjligt att faktiskt genomföra en sån politik. Men det är ett kamp emot, alltså med det finns ett motstånd också. Allt ifrån liksom att lyckas få uppmärksamhet i media eller vad det nu kan vara. Det är klart att det finns ett motstånd, men jag menar, vi har nya medier idag. Vi har nya sätt att nå ut, andra sätt att nå ut. Så det vi behöver göra är helt enkelt att använda oss av det. Och så måste vi konkret visa vad vi kan göra skillnad. Och vi har ett antal projekt nu framöver där vi bland annat praktiskt vill visa och testa och hur vi kan göra demokratin på ett bättre sätt till exempel.
Jag känner igen den här rörelsen från andra. Jag har haft lite frihetliga människor med i podden tidigare. Jag tycker mig se två läger inom det här lägret. Vi kan kalla dem frihetliga humanister, för jag tror att de flesta går med på det. Alltså det är folk som kallar sig libertarianer, det är folk som kallar sig banjohöger, det är folk som kallar sig klassiska liberaler och så vidare. Några vill ta sig in i systemet, som du, alltså via politiska partier, och förändrar inifrån. Andra vill ställa sig utanför för att de har liksom gett upp på det lite grann. Alltså folk som vill vara i fred. Folk som upplever att staten är oftare ett problem än en lösning när man får med dem att göra.
Mm.
Förstår du min uppdelning där?
Ja, absolut. Jag tror att det handlar väl om att vissa individer, de agerar huvudsakligen utifrån att de vill ändra kanske minska statens inflytande över dem själva, medan andra kanske är mer inställda på att de vill förändra systemet för alla.
Mm. Jag förstår precis vad du menar. Och många går omkring och är nöjd med att ha det som de har det också.
Ja.
Det ska man inte förakta. Det måste ju folk få vara med. Men jag tänker, om vi går tillbaks till blyväggar, fysik och vågmönster.
Mm.
Alltså, jag brukar komma ganska bra överens med nördar och fysiker och tekniker för att de bor i verkligheten. Alltså man har ett vetenskapligt approach till det mesta man gör, att man testar och funkar inte, då får man analysera varför det gick fel.
Mm.
Jag upplever att den inställningen till livet och verkligheten kanske inte är lika utspridd bland de som just nu sitter och bestämmer över oss andra. Utan man gör saker, som du sa, plakatpolitik, skicka rätt signaler, verka vara en bra människa som vill få bra saker gjorda, är viktigare än att verkligen få saker gjorda. Är det en bild? Delar du min bild?
Ja, det gör jag. I stort. Sen tror jag det finns individer som verkligen vill göra någon skillnad. Men jag känner att alla de andra partierna saknar, alltså det är som att målsättningen för dem har blivit att få makt eller att sitta i regeringsställning eller få så många röster som möjligt, snarare än att alltså de har inte uppdaterat riktigt sin politik på något sätt. De flesta partier kommer ju från ett ställe där de hade en vision. Man kollar Socialdemokraterna till exempel, när de först kom till makten så hade de ju en vision om folkhemmet och om olika, alltså hur de ville förändra samhället. Sen fick de igenom typ det mesta och nu har de ingen målsättning längre, och då blir målsättningen bara att stanna vid makten. Och det blir bara tomt. Då blir det ju bara plakatpolitik, för det blir populism. Om man ska vinna väljare.
Vad är din vetenskapliga fysikeranalys av det då? Jag har en teori, men jag vill höra din först. Vad beror detta på?
Att de inte har några nya visioner?
Ja, eller att det här att sitta kvar vid makten har blivit överordnat allt annat.
Ja du, det är en bra fråga. Vad är orsaken? Jag tror att man är så inne i ett system. Nu har ju inte jag erfarenhet från inifrån andra partier så mycket, förutom en väldigt kort medlemskap i Folkpartiet för många år sedan. Men som jag uppfattat det så är ju själva partierna i sig ganska tungrodda och byråkratiska, jag skulle säga toppstyrda organisationer. Det är svårt att ens hamna i en position, alltså inte som en ledande företrädare för partiet. Du behöver liksom, då i princip har varit medlem sedan du var 14 år och gå igenom hela liksom ungdomsförbundet.
Du blir inte socialdemokratisk riksdagsledamot utan att ha kokat kaffe på SSU-möten. Är det det du säger?
Ja, men i princip, det är jättesvårt att komma in på deras listor till exempel. Vilket gör att det blir, politiken blir ett spel i sig. Det blir liksom en intern karriär, ett karriärspel för att hamna på de där positionerna. Och hela det spelet går ut på att marknadsföra sig själv och positionera sig på olika sätt. Och då blir det också de kompetenserna man utvecklar.
Mm.
Och det blir den inställningen man utvecklar till sitt yrke då. Så jag är lite emot det här med liksom karriärpolitiker överlag. Jag skulle ju gärna se fler, att det blir lättare att vara delaktig i politiken. Det är ju vissa som lyckas med det, sådana som redan har liksom en så här, lite framstående position på andra sätt. De kan lyckas få en ministerpost för att de har en erfarenhet på en myndighet. Eller de kan lyckas få en bra position på listan eller för att de var kända från TV eller vad det nu är.
Men ja, för programledare för Disneyklubben verkar vara en bra ingång.
Ja, men precis. Jag hade faktiskt, jag var nära att säga ett namn så skippade jag namn, men ja.
Ja, jag säger ingen namn heller. Det kan finnas fler.
Det finns nog fler. Och det där tror jag, den där liksom partibyråkratin tror jag är skadlig för svensk politik och för svenska samhället.
Det var då fan vad vi ska vara överens om allting. Nej, men så här, jag tror att man skulle kunna lösa det lite grann genom att införa så här presidentgrejen från USA. Att, ja, men du får sitta 8 år i riksdagen, sen är du klar. Sen kan du få omställningsstöd i max 2 år. Sen ska du ut.
Mm.
Och så halverar vi antal riksdagsledamöter. Då blir det liksom lite konkurrens om grejerna. Då har de inte råd att fylla ut med kaffekokare, tänker jag.
Kanske, men jag tror det är ju hård konkurrens för att komma in där redan idag, så jag vet inte om det skulle lösa det faktiskt. Jag tror ju mer på att vi behöver, nu kommer jag låta väldigt som att jag bara vill förenkla för mig själv att komma in, men jag tycker att vi behöver sänka till exempel 4% spärren så att man får en mer dynamisk politisk spelplan där nya partier faktiskt har en chans att ta sig in. Det är väldigt, väldigt svårt idag. Och man har en väldigt uppförsbacke att kämpa mot. Och om man kan förändra det kommer vi också få fler alternativ till de här gamla kolosserna. Så jag tror verkligen att det är en väg. Det är inte bara liksom 4% spärren, det är en massa andra saker också nu kring liksom partibidrag och hur vårt valsedelssystem är uppbyggt. Att vi har lokala val samma dag som riksdagsvalet så att de kommer i skymundan. Det finns en massa sådana saker man skulle kunna ändra på som idag liksom bara innebär att de som redan har makt de får det enklare och de som inte har det de får det svårare.
Precis, och därför finns det ju ingen incitament för de som är på insidan nu att förändra det här systemet. Nej. En annan grej man skulle kunna ändra på som skulle kunna öka dynamiken, det är ju med rullande mandatperioder som man har i England till exempel. Att blir det omval i England, ja men då blir det 4 år från då. Så då kan man aldrig ha det här. För just nu, mandatperioden delas upp nu i 2 delar. Alltså de 2 första åren, nej men vi har inte haft någon chans att ändra på det här, så det kan definitivt inte bli nyval. Och de 2 sista åren, vi kan inte ha nyval så här nära på ett riksdagsval. Det går inte.
Mm.
Så den är off the table. Nu får vi se hur det blir. Det verkar ju kunna bli en stökig regeringsbildning även den här vändan. Se hur mycket kakor det blir.
Ja, vi får se. Det är spännande. Vissa hävdar ju annars att om man har fler små partier så blir det där ännu svårare, men jag, alltså att bilda regering, för att det är ännu fler aktörer som man ska diskutera med, men jag tror ändå att det är att föredra framför dagens situation.
Ja, det är en stor orörlig klump nu, och att någonting blir svårare behöver per automatik inte betyda att man inte ska göra det. Alltså det kommer ju ställa högre krav kanske, men det är väl bra. För övrigt, jag tycker att regeringsbildningen förra året, det var nog, eller förra efter förra valet, det var nog den bästa perioden i mitt politiska liv, när de liksom, då fick de bråka med varann i några månader, så då kunde de hade inte tid att bråka med mig, och jag ville som bekant bara vara i fred.
Så du hör till den där gruppen av de där två som du nämnde förut som vill vara i fred från staten.
Nej. Mitt politiska inställning kan sammanfattas så här. Jag vill ha så lite som möjligt med staten att göra, men med tanke på hur mycket skatt jag betalar så ska de fan med stå och ge vakt när jag behöver dem. Och riktigt, så är det inte riktigt nu.
Nej, det finns definitivt sätt att förbättra det.
Ja. Du, namnet Piratpartiet kommer ju ur grundandet som faktiskt var innan Pirate Bay-rättegången, fick jag läsa på idag. Jag trodde att det var efter. Hur mycket tror du det ligger i fatet?
Det är ju i princip alla tar ju upp namnet. Och jag är av den bestämda åsikten att jag tror inte att det är så farligt som folk tror. Därför att visst, det är vissa som när vid första anblicken tar det som oseriöst. Eller kopplar det väldigt, väldigt mycket till en sakfråga. Att det är svårare då att ändra bilden av partiet när vi är så kopplade till en sakfråga som folk associerar oss med. Men samtidigt så har jag ju märkt själv när man pratar med folk eller står i valstugan eller så. Folk som stannar upp och bara, Piratpartiet. Jag snarare blir intresserade av namnet och ställer frågor. Så jag tror inte det är så illa. Dessutom så är det ju så att vi har, piratrörelsen är stor internationellt. Vi har piratpartier i uppåt 60 länder i världen och vi sitter i regering i Tjeckien, vi sitter i nationella parlament i Luxemburg och på Island, vi sitter i lokala parlament i Tyskland, i Frankrike och så vidare. Så att, och där har vi ett väldigt starkt internationellt samarbete mellan piratpartierna i olika länder. Och det är ju en gemenskap som är jätteviktig för oss. Och det finns en piratideologi för de som faktiskt är intresserade av att faktiskt förstå var vi kommer ifrån. Eller liksom, ja, helt enkelt, det finns en gäng grundvärderingar som vi har gemensamt. Det är en hel rörelse.
Det är inte bara att ni vill kunna ladda ner den senaste Avenger-filmen som torrent på ett snabbt bredband, utan du menar att det finns mer?
Ja, det finns en massa värderingar som ligger bakom det där. Och som du sa, Piratpartiet startades innan Pirate Bay-rättegången, men innan Piratpartiet startades fanns det ju också Piratbyrån som var en tankesmedja kring de här frågorna. Mm. Och det fanns diskussioner internationellt, har funnits sedan slutet av 90-talet. I de här frågorna. Så det var liksom en strömning som fanns. Det var inte så att partiet startades ur en enskild fråga. Egentligen utan i en hel liksom värderingsfåra. Så. Det fanns liksom början till en ideologi redan då.
Vad skulle hända om du får 51% nu då i riksdagsvalet? Vad är det första ni gör för att... Ja, ni har ingen så här få ordning på Sverige-grej heller, utan ni vill ha en ny politik, läser jag längst upp på er webb.
Ja, vi
är det första?
Precis, sjösätt en ny politik har vi satt som vår valslogan, och det handlar ju om att vi tycker att vi måste tänka om i så många delar av samhället. Vi måste uppdatera till dagens verklighet, uppdatera politiken till dagens verklighet. Och det handlar inte bara om, så det finns många saker jag skulle göra om jag fick makten nu. Inte bara se till att medborgare får större inflytande på olika sätt. Se till att vi slutar slösa skattepengar på allt från korruption till slarv till dåliga upphandlingar till dålig digitalisering. Och så vidare, och fokuserar på att faktiskt stärka kärnverksamheterna. Som du säger, när vi betalar så mycket skatt, då måste ju statens kärnverksamheter eller det offentliga kärnverksamheter fungera. Vi skulle såklart förändra upphovsrätten. Det var ju vår grundfråga. Vi skulle stärka integriteten, det är också en av våra grundfrågor. Vi har ju en massa liksom sakfrågor som vi driver. En som vi har fått ganska mycket, relativt mycket uppmärksamhet från, eller relativt mycket stöd ska jag säga, från medborgare ifrån vår narkotikapolitik. Jag tycker att väldigt Ja, men vi behöver ändra vår nollvision mot narkotika till en nollvision mot dödsfall. Jag menar, om man kollar bara inom trafiken. Vi har ju nollvision mot liksom, dödsfall i trafiken, men inte nollvision mot bilar.
Nej, precis. Ja. Har du lyssnat på mig innan? För det brukar jag säga också. Och så när man pratar med poliser om eventuellt ändra svensk lågpolitik. Ja, men du vet, du ska bara se de grejerna jag får se. Jo, men det är som att prata med bärgningsbilsförare om bilar. Alltså, ja. Du får ju bara se skiten.
Mm. Ja, men verkligen. Och så handlar det om att kunna försöka förebygga skiten också.
Mm.
Att de som faktiskt hamnar i en i ett problematiskt bruk, att man kan hjälpa dem innan de hamnar där, eller ge möjlighet att ge dem vård innan de dör.
Mm.
Men så det är ju...
Och möjlighet för dem att söka vård och få hjälp istället för handbojor vore ju också bra.
Precis. Inte straffa bort narkotikabruk, utan försöka vårda bort det istället.
Ni som vill lyssna mer på det kan lyssna på avsnittet jag hade med Johan Wiklén, som har skrivit Vi ger oss aldrig. Har han här. Han är på avsnitt 58.
Mm.
Och då blir man ju arg när man läser hans bok. Men ja, som sagt, vi släpper knarket.
Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com, där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material, utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar.
Du säger göra om upphovsrätten samt stärka integriteten.
Mm.
Kan inte de liksom gå i clash med varann?
Vad menar du då? Var skulle de gå i clash?
Nej, men om jag producerar digitalt material som jag vill ta betalt för.
Mm.
Och så piratar någon det då och delar ut det. Då får inte jag betalt för det.
Mm.
Det kanske är mer en monetär kränkning än en integritetskränkning nu när jag tänker efter på det. Men
ja,
förstår du vad jag berätta hur du vill förändra, eller hur ni vill förändra upphovsrätten?
Ja, alltså jag förstår, du menar att det skulle vara en inskränkning av någon typ av äganderätt.
Ja,
ja.
Den gillar jag.
Ja, och det är okej, jag kan börja med att förklara konkret vad vi skulle vilja göra för förändringar. Det vi vill göra är att förkorta den kommersiella upphovsrätten till max 20 år. Idag så ligger den på livstid plus 75 år, tror jag. Så att vi har storbolag, skivbolag och filmbolag som utnyttjar, som tjänar pengar på kreatörer långt efter deras död. Och det är ju ingen sjuksköterska som får lön 75 år efter deras död. Så det är
de får knappt lön idag.
Ja, men precis. Så varför ska det är klart att kulturskapare ska få någonting för deras arbete, men man måste fråga sig rimligheten kring dagens lagstiftning.
Ja, såld, det fick mig.
Ja, så det är ett steg. Sen så vill vi ju legalisera icke-kommersiell fildelning. Och det handlar ju, och där tycker jag det är viktigt att man kollar på faktan, om vi går tillbaka till vetenskap, den kunskap vi har om effekterna av fildelning. Och där har det gjorts studier bland annat på, av EU på Europanivå, kring effekterna av illegal nedladdning av film, tror jag det var i det fallet, den studien. Och där kunde man se att det hade enbart positiva effekter för mindre kulturskapare, därför att det fungerar som marknadsföring, gratis marknadsföring.
Mm.
Och det finns ju fler inkomstkällor, och det är också så att bara för att det går att ladda ner så är det inte säkert att någon väljer att inte betala för det, utan man gör oftast både och faktiskt. De största de som fildelar mest är också de största lagliga kulturkonsumenterna. kan man se.
Precis, för det läste jag också i någon undersökning tidigt, alltså tidigt 2000-tal, mm. att de som laddade ner mest film, då var det Napster och Kazaa och de här virusfarmarna. Mm. Men alltså de som laddade ner mest var ju tydligen de som gick på bio oftast också. Så det där verkar ju hålla över tid.
Ja, och det stämmer idag när vi har en massa streamingtjänster till exempel. En del som konsumerar väldigt mycket kultur och, eller sport eller vad det nu kan vara idag. Kanske har 6-7 olika streamingtjänster, betalar 1000 spänn i månaden för det eller mer. Mm. Men så finns ändå inte den där filmen, eller de kan ändå inte se den där matchen trots att de liksom vill göra rätt för sig, och då hittar man ett annat sätt i de fallen. Mm. Så det är liksom den vanligaste fildelaren idag, eller kan man säga, olagliga. Det är den här upphovsrättsbrottslingen som staten tycker att den är. Och de enda man kunde se negativa effekt på var de riktigt stora filmbolagen, de riktigt stora så här blockbusterfilmerna fick 5% mindre intäkter första månaden från de släpptes. Det var de enda negativa effekter man kunde hitta.
Mm.
Så det är väl egentligen mitt svar, att det finns en myt om att det skulle skada den enskilda kulturskaparen, men i absoluta majoriteten av fallen så är det inte så. Utan man stimulerar till kultur, spridande av kultur och spridande av kunskap i samhället, vilket gynnar oss alla.
Och då pratar vi om färdigproducerat och publicerat material. Jag skulle dra en gräns mot alltså de som, ja men säg om jag har en föreläsning och någon sitter och smygfilmar med telefon och sen lägger ut den. Där drar jag nog någon slags gräns. Eller en stand-up kille eller tjej som jobbar på en ny show som ska bli en turné, och så börjar någon smygfilma.
Mm. Ja, jag skulle nog säga i det här fallet så är vi liksom inne på andra områden. Då är det ju inte egentligen... Ja, det kanske i och för sig går till upphovsrätten. Men ja, även ifall om icke-kommersiell delning av kultur, så anser ju vi att man alltid måste respektera den ideella upphovsrätten. Det vill säga kredda... Man kan inte ta på sig ära för någon annans arbete, utan det är alltid den som skapat som ska ha all cred och också kontroll över i vilket sammanhang saker visas. Det kan ju till exempel vara känsligt om man vill att det ska kunna användas i politiska sammanhang eller liknande, och där ska det ju fortfarande vara upp till skaparen.
Mm. Där gjorde ju Moderaterna bort sig i veckan, va? Och hade använt någon låt med en ny text som de inte hade frågat om de fick låna.
Mm.
Och det är inte alla som blir glada av att se Rickard Herrey framföra sina alster, tydligen. Ja. Så ska man inte göra, Moderaterna. Du, jag vill stanna tillbaka på en sak.
Mm.
När det gäller kulturskapande,
mm.
jag har inte hunnit läsa igenom hela ert partiprogram, för det var ganska stort. Men kulturskapande till stor del idag finansieras ju med statliga medel.
Mm.
Vad är er inställning där?
Jo, men vi kan väl se att... alltså till exempel kulturskolan och sånt och biblioteksverksamhet, och så ser vi som liksom grundläggande kan man säga, kultur... tillgänglighet i samhället ser vi som något positivt. Sen så tycker inte vi att staten ska bestämma vilken kultur som skapas. Så en annan fråga, konkret fråga som vi driver är till exempel frågan om basinkomst.
Mm.
Och där skulle man ju kunna säga, om man inför en basinkomst, så har vi pratar ju mest om att man kan ersätta till exempel kommunala försörjningsstödet och basen och kassan och studiestöd och sånt med en generell basinkomst. Men man kan ju också se att man kan även då plocka bort en hel del såna kulturstöd och sånt.
Mm.
För att man helt enkelt säger, nej, men alltså, när man pratar om ett grundstöd från staten så är det bättre liksom att i basinkomsten då fungerar som ett generellt, och då ger man också alla samma förutsättningar, inte att staten ska stå och bestämma vilken kultur som ska vara okej och vilken som inte ska vara, utan då har alla någon sorts grundstöd att kunna skapa, om det så handlar om att skapa kultur eller möjliggöra företagande eller utbildning eller ja, när det gäller basinkomsten som sagt, kunna komma tillbaka i arbete eller vad det nu kan vara.
Vilken nivå skulle en sån basinkomst ligga på, tänkte du?
Då brukar vi prata om någonstans runt liksom det som man ser som existensminimum. Ungefär där studiestödet ligger idag, runt, vi har pratat om 9-10 000.
Ja. Vad skulle hindra mig då att bosätta mig i Thailand och leva jättegott på de 9-10 000?
Ja, det är väl inget konkret. Alltså, det beror på hur man utformar lagstiftningen. Men
jag kan förstå tankarna bakom det. Jag tycker det är ett berömvärt, men jag tror att det blir svårt att få att fungera i kombination med att betala folk för att inte jobba. Vet jag inte om det är så bra. Och så ska vi komma ihåg att vi bor i ett land där systemen missade att vi gav försörjningsstöd till Iraks försvarsminister. Så jag litar inte jättemycket på att staten ska kunna hålla koll på det här. Men du kan få sälja in det till mig om du vill. Nej, det är lugnt. Kör på.
Tanken är att staten inte ska hålla koll. Det är just det som är grejen. Att det är ett automatiskt stöd som ska minska statens in i detaljstyre i vem som ska göra exakt vad. Utan tanken är att det ska ligga på en så låg nivå att du inte kan leva bekvämt på det. Du kan leva på, överleva på det, men du inte kan leva bekvämt på det. Mm. Och nu står min unge här och knackar på dörren.
Ja, svara ungen.
Ja, nej, det är ingen fara. Men och där kan man också, där behöver vi liksom en förändra, det är inte så att vi vill att folk ska sluta arbeta, de allra flesta kommer fortsätta arbeta. Några kommer välja att leva enkelt på något billigt ställe ute på landsbygden, men det är väldigt få som kommer då ligga på sofflocket och inte göra någonting. Folk kanske väljer att liksom bosätta sig med och ge vård till sin sjuka mormor. Och då har vi en mormor mindre som behöver sitta ensam på ett ålderdomshem och vi sparar pengar där istället. Någon annan kanske väljer att leva enkelt och skapa kultur. Och då har vi människor som drar nytta av den kulturen och vi sparar in pengar på att den personen inte får något annat typ av kulturstöd. Så att det är ju, och dessutom möjliggör den här omställningen i samhället som vi behöver, för att vi har en arbetsmarknad i förändring, vi har en industri i förändring, vi har liksom omställning av hela industrin med automatisering och så vidare, vi har nya kompetenser som behövs, vi måste se till att människor kan vidareutbilda sig, vi måste se till att folk kan starta företag, utnyttja nya innovationer, vi måste se till att folk kan skapa tjänster som liksom kommer till nytta för allmänheten, och vi förenklar det genom att ha en automatisk basinkomst som betalas ut till personer som inte har en inkomst.
Och sen räknas det av då när de börjar tjäna pengar, eller hur tänker du att det ska?
Menar du att de skulle betala tillbaka, eller menar du att de
mindre? Ja.
Ja, precis. Så det vi ser oss, för oss är det viktigt att det är realistiskt genomförbart. Kan man inte ha en basinkomst som automatiskt betalas ut till alla i samhället, för det har vi helt enkelt inte råd med. Utan det man får kolla då är vilka som har en inkomst och vilka som inte har det, och de som inte har det får en basinkomst utbetalt. De som har en mindre inkomst kanske får en del av basinkomsten utbetalt, så att man har en avtrappning. Idag har vi ju så att om du lever på bidrag får möjlighet att ta ett jobb, men det är ett deltidsjobb, du får bara en liten inkomst, och hela den delen av inkomsten som du då skulle, alltså den lika stor del som du då får i lön tas bort av ditt bidrag, så det lönar sig inte att börja arbeta. så många.
Nej, och det är, ursäkta uttrycket, men det är verkligen ett skitsystem. Alltså jag förstår inte hur man kan stå och försvara de här grejerna.
Precis. Håller med dig till 100%. Så det, och det kallas ju för marginaleffekt, och det är det vi vill undvika. Så vi har en minskad marginaleffekt, det vill säga att du, om du säger att du får ett litet deltidsjobb så du tjänar in 3000, då går typ 1000 i skatt och så får du 1000 i avtrappning av ditt basinkomst, och då har du fortfarande tjänat 1000 mer än vad du skulle ha gjort om du inte tog jobbet. Så att vi har en avtrappning istället för en 100% minskning av det här i förhållande till din tillskott i lön.
Ja, jag tror det är svårt genomförbart. Jag tycker det är ett berömvärt initiativ, och framför allt det som får mig att gå igång är ju just att man skulle kunna neutralisera A-kassa, försörjningsstöd och övriga bidrag som kostar väldigt mycket i administration.
Precis, man kan få bort, alltså det man, ja du har rätt i att det kommer vara folk som utnyttjar systemet, om man nu ska kalla det för utnyttja. Man kan ju se det som att man får en vinst på ett annat, någon annanstans i samhället. Men man tjänar också pengar, alltså man sparar pengar på att man får minskad byråkrati. Större del av de pengarna som man ändå skulle betalat ut går till folk som faktiskt behöver det, eller går till folks möjlighet att komma tillbaka till arbete eller bli friska från en sjukdom eller vad det kan vara, istället för att de går till administratörer och byråkrater som ska sitta och dessutom besluta om hur mycket pengar du ska få baserat på vad du har i ditt kylskåp och annan integritetskränkande verksamhet.
Mm. Jag sitter och smygtittar lite på valmanifestet här, det jag inte hade underläst. Jag fastnar på sjukvården, och det är bra, för jag ville prata om den saken när du pratade om att vi håller på att digitalisera, men vi är ganska dåliga på det. De faxar journaler 2022.
Japp.
För att det är inte säkert att skicka dem digitalt mellan olika sjukhus.
Mm.
Och bara så här, vet ni hur lätt det är att avlyssna en koppargabel? Alltså,
ja, och det där är ju jätte... Alltså det är ju så dumt. Alltså den integritetslagstiftning vi har idag, på vissa ställen så skiter man fullständigt i det och gör saker som är väldigt integritetskränkande, och på andra ställen så övertolkar man den, ofta inom vården, eller feltolkar eller gör på ett sätt, jag menar, är rädd för att göra fel, så då gör man inget alls. Så att det blir fel istället. Och det är ju det typiska fallet. Oftast hävdar de att de gör det där av integritetsskäl. Men det handlar ju bara då om att man har dåliga system. Ja. Digitala system som inte är säkra och inte användarvänliga. I vissa fall så handlar det där med fax också om att vi har journalsystem på olika ställen som inte fungerar, som inte kan prata med varandra.
Det är bisarrt att det är så här. Jag blir faktiskt arg på riktigt. Det borde vara så när du kommer in på sjukan, men då får du ett armband med en QR-kod, sen kommer doktorn, sen scannar den din QR-kod, så får den upp all relevant information på sekunden. Det är ju inte ens svårt att bygga.
Nej, precis. Och det där tycker jag är viktigt. Du säger en sak där. Oavsett om QR-kod, vet jag inte om det är bästa, men det bör i alla fall vara du. Vi anser att det är du som individ som bör vara ansvarig, eller ha ansvarig för. Du bör ha kontroll över din journaldata eller vem som ska få tillgång till den. Så att på något sätt bör man ha ett system där du kan ge tillgång till dem som du anser behöver tillgång till.
Ett aktivt medgivande, och då kan det vara så här, ja, men så här, hamnar jag i en akut situation där jag är inte kontaktbar, vad vill jag ska vara tillgängligt då? Ja, men de här grejerna. Och då har du själv gjort valet. Sen kan det säkert finnas en överprövenämnd eller något ombud eller något sånt. Det är samma problem med 1177. Alltså jag har hand om mig själv och min medicin, jag har hand om två ungar och jag är ombud för min fru. Och så dyker det upp ett sms på morgonen från 1177. Hej, glöm inte bort din bokade tid inom sjukvården Dalarna idag. Jag bara, jaha. För i och med att jag är en jävla dampunge så jag har ju glömt att skriva in det där någonstans. Och så ring hit om det är problem. Och så ringer jag upp och säger, ja, det är fyra personer kopplade till mitt telefonnummer. Jag vet inte vem eller vart jag ska. Och de bara, nej, men då får du börja ringa runt.
Va?
Ja, de kunde inte kolla det heller.
Men herregud.
Ja, och då blev jag bara så här, men kan jag stämpla ut från staten nu, behålla allt jag tjänar och börja odla potatis och se om jag kan framställa vaccin genom något mögel på, eller penicillin genom någon möglig morot.
Ja. Ja, nej men verkligen. Och samtidigt, här i våras så gjorde man en undersökning med alla regionpolitiker i Sverige kring vad de hade för stora liksom, förhoppningar eller visioner kring sjukvården. Och typ 90% såg digitalisering som någon sorts superlösning för att effektivisera inom sjukvården. Och att det var liksom det bästa de såg fram emot nu. Och då tycker jag bara att man har helt fel inställning. Inte nog med att vi har politiker som har skapat, det är de som har orsakat den här katastrofala situationen med, som vi har med digitaliseringen om sjukvården. Och de tror att det bästa för framtidens vård är genom digitalisering. Och dessutom genom effektivisering genom digitalisering. Mm. Och jag tycker bara det är så många fel här. Dels, de har inte kompetensen att göra digitalisering rätt. De har definitivt inte rätt inställning om de gör digitalisering med målsättningen effektivisering endast. För då kommer vi aldrig få ett system som funkar bra. Man måste ju göra digitalisering med målsättningen att förenkla för personalen eller förbättra tjänsterna för medborgaren eller stärka transparensen, medborgarinflytande inom politiken eller vad det nu kan vara. Alltså man måste ha en verklig målsättning. Man kan inte ha effektiviseringen som målsättning. Sen tror jag att man kan tjäna pengar, spara pengar ska jag säga, inte tjäna pengar. Spara pengar genom bättre digitalisering, det tror jag. Men jag tror inte att våra nuvarande politiker kan göra det på ett bra sätt.
Nej, och så fort de säger att de ska effektivisera genom digitalisering, då hostar man så här, skolplattformen.
Ja.
Och så bara, för det, ja, det har jag pratat om förut också, men det är ett sånt jävla haveri, så jag blir liksom bara, men det, jag tror att det är, skolplattformen är inte problemet, skolplattformen är bara det yttersta symptomet på problemet. Mm. Och man ska vara livrädd när folk tror att det finns någon sån här generallösning på allting, för det är finns aldrig.
Nej, det finns aldrig. Sen saknar jag en inställning, alltså jag saknar, och det här låter kanske konstigt, men jag vill gärna ha en värderingsdriven digitalisering. Idag har vi många som ser digitalisering som något tekniskt, som en teknisk fråga. Och då tror jag inte att man kan hitta liksom bra lösningar. Man måste se att digitala system kan implementeras på olika sätt beroende på vad man har för liksom värderingsmässiga målsättningar. Och där kommer ju politiken in. Vi kan inte driva politik helt liksom bara på vad ska man säga? Vi pratar ofta om evidensbaserad politik, att vi måste se till den kunskap och de erfarenheter vi har för att skapa bra lösningar. Men man måste ju även ha den ideologiska delen för att sätta målen liksom, om vad vi vill åstadkomma. Och idag så ser man digitaliseringen ofta som någonting tekniskt och inte någonting ideologiskt eller värderingsdrivet. Och då hittar man heller inte lösningar som skapar, alltså, som stark i de värdena som man tycker är viktiga. Om vi vill stärka delaktighet till exempel, och så vill vi ju skriva in det i upphandlingar eller när man tar fram liksom, nya plattformar, att personalen ska kunna vara delaktig i att utforma eller ha kontroll över den makten över olika vad det kan vara. Om vi skriver in, Vi pratar ofta om öppenhet till exempel. Vi tycker det är väldigt, väldigt viktigt med transparens inom politiken. Vi vill jobba med open source-lösningar för att då kan vi faktiskt ha det, och det är också för vad heter det, deltagande, både för deltagande och för transparens, att man kan använda open source därför att då kan andra aktörer i samhället, både medborgare och företag och ideella organisationer bidra och bygga på och förbättra och liksom vara delaktiga i att skapa de här lösningarna som vi ska använda oss i samhället av. Nu kanske det blir tekniskt, men ja.
Nej, men det är bra, vi kan vara teknisk. Alltså man kan inte ringa upp en nörd och förvänta sig att man ska få något otekniskt. någonting som jag tycker borde kunna digitaliseras. Alltså vi lånade, alltså vi la om huslånen nu via, då satt vi hemma, jag och Therese, och kollade på skärmen och så gjorde vi det. Men på söndag nästa vecka, då ska vi välja riksdag och då ska vi gå till ett ställe och lägga i en papperslapp i ett kuvert. Som vi dessutom inte har någon som helst kontroll för. Nu ska jag inte bli för teknisk, men alltså är det någonting man borde kunna blockchaina skiten ur, så är det väl Valmyndigheten?
Nej, faktiskt inte.
Va?
Alltså blockchain är ju helt transparens och i transparent. Och i val, det är liksom lite grejen med det. Det är decentraliserat och det är transparent. Och när du röstar, så en av de viktiga principerna är ju valhemligheten. Det vill säga att en röst ska vara, ja, ingen annan ska kunna veta vad du har röstat på.
Och fast det är ingen annan som vet vem som har min bitcoin-plånbok heller. Eller?
Nej, men det är inte riktigt så det skulle...
Du menar att vi behöver ha en analog del i valet ändå?
Ja, jag kan förklara det på bästa sätt. Men det finns ju två viktiga principer för röstningen. Det ena är ju att din röst ska förbli hemlig. Men det andra är ju att man måste ha kontroll så att en person bara lägger en röst.
Eller fast det har man ju inte idag. Alltså jag såg det här, man kan legitimera sig via ombud.
Ja, men det är alltid så att även om du legitimerar dig via ombud så kan du bara rösta en gång. Alltså du kan bara, om du sen går och röstar själv utan ombud, så ogiltigt förklaras din första röst. Så det är inte så att det blir två röster.
Men hur eller vet de vilken som är min första röst då? Den har jag lagt i en låda med massa andra grejer.
Därför att du därför att den är kopplad till ditt personnummer. Eller inte... Vänta nu. Okej, jag vet inte hur det är exakt sköt. Vänta, måste tänka. Ja, hur vet de det? Du, det här var spännande. Du måste jag ta reda på vilka röst som... hur de tar bort vilka.
Jag får ringa någon valmyndighetsperson. Och jag kommer inte redigera pausen, varken åt något håll. Men du fick tänka. Jag tycker det är konstigt. För alltså, det skulle kunna så här. Säg att jag är en illvillig jävla människa som vet, som bor på ett demens... Eller som jobbar på ett demensboende. Mm. Jag kan bara plocka ihop personnummer och åka runt och rösta via ombud på fyra olika ställen åt de här fyra olika människorna som jag vet inte kommer ta sig ur sängen och rösta.
Ja, det är en reell risk idag. Men den kommer ju finnas oavsett vilket system vi har. Och det är ju en risk som man kommer åt på andra sätt. Det är såklart helt oacceptabelt. Men det kommer ju inte göra någon skillnad om vi har ett digitalt eller analogt system. Det blir snarare lättare om vi har ett digitalt system, för du behöver inte ens åka till en...
Nej, precis. Du kan springa omkring och bank-ID dem. Ja.
Ja, precis. Så du löser inte den problemet med det. Men rent...
Sen tror jag att det är en så försvinnande del. Vi är 10 miljoner röstberättigade nästan. Alltså det är, du ska dunka på bra om du ska få... Jag satt och räknade på det här. Alltså du måste ju ha 10 000 röster för att få 1% så att du blir tagen på allvar av Valmyndigheten.
Mm.
Eller förra riksdagsvalet var det 7188 och ni nådde inte upp till det. Men det pratade vi om innan, alltså det här med trösklarna för att ta sig in är lite för höga för att få en dynamisk närvaro eller dynamisk
politisk arena.
Ja, bra ordval.
Mm.
Tror du, alltså är det här ett ideologiskt projekt för dig som gör att du får komma ut och prata om det, eller tror du att ni ska kunna dubbla valresultatet, ert bästa valresultat, komma över 1% och liksom bli en aktör?
Ja, det tror jag. Jag är helt övertygad om att vi kommer komma dit. Frågan är när. Jag tror väl att det kan bli svårt i det här valet. Än så länge så har de inte särredovisat oss i opinionsmätningarna. Men det jag kan säga, jag som ser inifrån partiet, är ju vilken positiv riktning vi har som organisation. Och och det är vi är så mycket bättre liksom situation i den här valrörelsen än vad vi var i förra riksdagsvalrörelsen. Så jag är helt övertygad om att vi kommer stärka vårt resultat ordentligt jämfört med då.
Utan att dra några paralleller i övrigt, jag såg att Ilan Sadé från Med publicerade någon undersökning nu om hur många av de olika partiernas röster som skulle rösta på dem om de trodde att de var i närheten av 4%-spärren. Och det var ganska många. Så den där 4%-spärren är, den borde bort.
Ja.
Men jag tror inte att den kommer komma bort, för de som är på insidan är så väldigt nöjd över att slippa dig.
Ja, nej, jag tror inte att den kommer komma bort innan vi har kommit in i riksdagen. Jag tror vi kommer behöva komma in för att kunna förändra den. Men jag tror att vi kan komma över den tröskeln. Det gör jag. Annars skulle jag inte göra det här.
Ja, jag sitter här och är lite så här, av de partiförespråkare, eller för parti, vad heter det? Jag är så trött. Av de partisterna, partiledare och aktiva politiker jag haft med i podden, så är det väl förmodligen det jag har hållit med om mest. Vilket jag inte riktigt trodde när vi skulle börja prata.
Inte?
Så kanske jag är pirat. Jag skulle börja halta och... Nej, men alltså jag tycker det har varit väldigt spännande att höra på dina idéer. Jag tycker att du har väldigt mycket rätt. Jag sitter här och är lite perplex.
Ja, men vi behöver allt stöd vi kan få för att växa. Det är liksom det som är för att ta oss förbi de här hindren som vi har i form av det formella valsystemet och i form av att vi har folk i maktpositioner som helst inte vill se att vi får makt. Vårt sätt att ta oss förbi det är ju genom att människor som sympatiserar med oss aktiverar sig och blir en del av partiet, blir en del av rörelsen, visar sitt stöd, visar sitt engagemang, är med, och vi är väldigt medlemsdrivet parti, att våra medlemmar är med och verkligen utvecklar vår politik och för fram den. Så att det är ju liksom, det är så vi kan växa, det är genom att engagera människor. Ja. Det var kanske självklart, men...
Nej, men det var bra sagt och en bra avslutning, och det ska bli väldigt spännande att följa vart ni tar vägen. Jag ska följa det lite närmare nu efter att jag har fått prata med dig.
Ja, men tack. Det var jättekul att snacka med dig. Bra, bra frågor, bra diskussion.
Och så måste vi ringa vår lokala valmyndighet och fråga hur fan de stryker den första rösten. För det är ett mysterium.
Ja, men verkligen. Det får vi höra så. Senare och presentera en hel poddavsnitt kanske om hur den första rösten styrs.
Absolut. Tack så mycket, Katarina.
Tack själv, Emil.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.